Just det, hans bästa kompis, han hade Thomas Brolin som idol när han var liten.
Ja.
Och därför så kallar han sin kompis Thomas Brolin. Det älskar man ju. Men vilken cred, vilken jävla grej för det var ju ens egna idol också. Det var 12 år vid EM 92 i Sverige liksom. Det var ju Brolin gud liksom såklart. Välkomna tillbaka till Stryktipspodden. Bengt Sonnert heter jag som vanligt varje vecka. Och även Simon Dybban Lindell.
Ja.
Tillbaka du med.
Frågan är om vi någon gång kommer att ta artistnamn och göra någonting så att vi heter något annat.
Eller? Ja, det kan bli så att vi döper om oss. Det här med att döpa om lite namn och sånt. Mitt ex hette ju Kinos efternamn, C-H-I-N. Så att hade vi gift oss, då hade jag hetat Bengt Kinos nu.
Du har ju också mycket Kinos på dig. Det är din byxa. Kinos är lite din byxa.
Det är lite min byxsort så att säga.
Ja.
Men om vi skulle gå in på stryktipset lite här.
Ja.
Hur kändes det förra veckan? Vi var ingen jättelyckad där. Det var svårt med FA-cupen.
Ja, alltså jag själv följer ju... Jag trodde ju stenen på Brighton där som förlorade hemma. Det var min Achilles, jag tror jag fick 12. Så det var svårt. Det var svårt.
Det var väldigt felsträckat och bra liksom. Det var samma sak med Europa-tipset var nästan ännu värre felsträckat. Men det kändes som att just när lagen kom, då fick man massor med idéer som kändes superbra.
Ja.
Men sen så gick det liksom inte riktigt som det skulle där liksom. Till exempel Everton på söndagen där var ju ställde upp med bästa möjliga lag i princip, och Liverpool snurrade med massa ungdomar, och ändå så lyckas Liverpool. Det spelar ingen roll vad de gör i år, de vinner varje match.
Ja. Nej, det var helt otroligt. Alltså Everton var så nere på 2 gånger pengarna innan match. De var sådana solklara favoriter och lyckas förlora ändå. Nej, det spelar ingen roll vad Liverpool gör. Klopp kan ställa upp med... Det är otroligt faktiskt. Häftigt ändå.
Ja, det är sjukt imponerande. Allting går i deras väg. Och framförallt så har ju... Ja, men så... spelar de ju bättre och bättre fotboll överlag. Så att, nej, det är häftigt. Och vi kan ju egentligen hoppa in på... summeringen från förra veckan var helt enkelt att det gick inte så bra. Vi fick 12 rätt i alla fall. Men det gav ju... ändå helt okej utdelning på 13, men 12 räcker inte så långt.
Nej, det gör ju inte det.
Men den här veckan är vi tillbaka i det vi kan bäst. Det är ju Premier League och Championship. Det är ju det som är liksom våran grej lite. Det är FA-cupen. Jag vet inte om det är svårare eller om det bara var nu, men jag tycker att det kan vara lite lurigt när det är den här blandningen och det nya spelare, de snurrar på laget, och det är svårt att veta liksom.
Ja, men det visade sig också när de ställde upp vissa lag. Ställde upp med bättre eller vad man trodde, av vissa lag gjorde inte det. Så det är väldigt svårt, framförallt så här på förhand under torsdag fredag och ha koll på matcherna. Men det har vi nu tycker jag, lite bättre.
Full koll!
Ja!
Match nummer 1, Tottenham-Liverpool.
Det,
wow, vilken match!
Ja, ja, verkligen. Tottenham har problem, va? Kane skadad länge. Han är tillbaka borta till mars eller sånt där, va? Tror jag. Och nu finns det inte riktigt några så här solklara toppforwards.
Nej. Det är en minikris tycker man. Det var ju så gull i början när Mourinho kom. Att han var på så superglatt humör, och det var liksom de började bra, och nu liksom det här är nya liksom nya Mourinho. Men ja. det är liksom Det känns som att hans sidor kommer komma fram liksom. De är på väg fram. De har väl visat sig redan en del liksom.
Ja, men han började ju rätt ödmjukt och så här. Men sen så han var ju fram och kikade i, var det Southamptons när de mötte Southampton borta, de var ju över hos motståndarbänken där och kikade lite i papprena och fick varning för det, och Och så drog jag in något uttalande att ja, men jag var oförskämd, det var fel, men jag var oförskämd mot en idiot, så det var okej. Eller så här. Ja, det är gamla Mourinho ändå, det måste man säga.
Ja, ja, men verkligen. Det är lite problem som sagt i Tottenham. Och det har ju varit hela säsongen egentligen, det här med Eriksen har ju varit något så här återkommande strul liksom. Jag har väl inte fått fingret på vad det är som händer där riktigt. Att han inte har varit bra och inte fått spela. Och han har ju varit på bänken liksom varje match i princip.
Men mycket handlar väl också om att hans kontrakt går ut i sommar och de kanske är säkra på att han inte kommer stanna och vill kanske inte bygga för mycket runt en person som man vet inte kommer finnas kvar till nästa säsong. Mm. Eller vad?
Nej,
kan det vara något sånt?
Ja, det kan absolut vara, men marknadsvärdet nu då har ju gått ner ganska mycket, känns det som. De borde ju skickat honom till Real Madrid i
somras.
Så efterhand. Sen så badar ju de här Premier League-klubbarna i pengar, känns det som. De får in så mycket pengar så att det spelar liksom ingen roll. Får de en miljard till så, så liksom...
100 miljoner hit och dit.
Ja. Nej, visst. Det är ju... Det märker man ju på, även på liksom de lagen nere i den tabellen har ju råd att värva bra spelare och så vidare.
Mm.
Men nu i alla fall, Kane borta. Men i övrigt är det inte så illa liksom. Det är väl liksom för att nu kommer väl Son tillbaka.
Mm.
Och då kör väl strikerlöst på något sätt. Men Son där på topp har ju funkat tidigare än Kane har varit bara tidigare säsonger.
Mm. Jo, det har ju gått helt okej. Men frågan är liksom, hur bra är Tottenham? De spelar alltså den här FA-cup-matchen var borta mot Middlesbrough, ställer de upp med ett bra lag.
Mm.
Och fick ju inte till det.
Nej. Och det är ju lite så här. Nu om det blir typ Dyer Winks här på mittfältet, kommer liksom, det känns inte som de kommer ha en chans att vinna det här mittfältet mot Henderson och Wijnaldum framförallt då.
Nej.
Det är ju, vi snackade om det oddset-podden förra veckan, snackade om en del hur viktiga de spelarna har varit för Liverpool och hur bra de är. Det här Liverpool är ju sinnessjukt bra. Just nu är de i superform också. Men den som verkligen har stuckit ut tycker jag, det är ju kanske framförallt då Jordan Henderson senaste 1-2 månader. Men även han Wijnaldum har ju varit sinnessjukt bra. Och Spurs stora akilleshäl tycker jag liksom, under ganska lång tid har ju varit att de har förlorat mittfältet liksom, mot många lag och även mot sämre lag liksom. Så att det känns som att det kan bli tufft mot ett riktigt bra Liverpool nu. Och det är 50% sträckat alltså Liverpool. Jag var överraskad. Jag tänkte att här är en match som Tottenham utan form, Liverpool superform. Här kommer svenska folket liksom spika rakt av liksom. Men hittills så är det bara 50%. Det kommer väl gå upp lite, men det är ändå 50% bara på Liverpool. Överraskande.
Ja, verkligen. Medan oddset istället sjunker på Liverpool, va? Det har gått ner från starten. Nu är det nere på neråt 1,70. Så det här är ju en... Om man nu tror på Liverpool, som jag gör i alla fall, och låt som du gör det med, så upp till 60% känns det som en fullt rimlig spik i alla fall, som det ser ut nu.
Sen så... Jag lämnar en liten brasklapp här. Jag tycker att om man ska kolla på oddset lite och sådana grejer, så är jag väl inte säker på att det är kanske det är 1,70 nu, för nu är det runt på Liverpool. Det tycker jag är lite lågt som spel då liksom. Jag menar, om man kollar tillbaka på neutral plan, samma lag i princip på Champions League-finalen, står de ju över 2 gånger pengarna. Och nu är det bortaplan och de står 1,70. Sen är det annat läge till viss del, men det är inte så att Liverpool är jättemycket bättre än vad de var där i det läget under Champions League-finalen. Det är ju klart att de har varit i toppform nu på slutet då, men under hela säsongen så får man säga att de var minst lika bra förra säsongen. Det är ju Spurs som har visat att det har inte varit roligt nu, framförallt på liksom, under egentligen hela säsongen så har det inte sett bra ut. Men det är i princip samma lag alltså.
Om man kollar på Spurs spelschema de har haft sen Mourinho tog över, så har ju det har ju varit rätt lätt. Alltså man mött de har haft Chelsea hemma, då blev det torsk 2-0. Den matchen där de har mött ett bra lag egentligen och vunnit var ju Wolves borta med 2-1. En väldigt jämn match som kunde sluta egentligen hur som helst. Så de har ju liksom inte imponerat mot det bättre lagen sen Mourinho tog över, inte innan heller i och för sig.
De hade väl problem även mot Man United också, va? Jag fel ut det här?
Ja, de förlorade borta mot Manchester United, ja.
Ja, precis. Mm. Men det var lite längre sen kanske.
Ja, jag vet inte om det var precis där Mourinho tog över någonstans. Där de var. Det känns som att det ska till en hel del här för att de ska ro på Liverpool. Så ja.
Och Liverpool släpper inte ens in mål nu för det.
Nej, hur många nollor har de på raken?
Det är liksom de har fem i alla fall på matchen. Sen spelar jag inte riktigt om det är fler efter det. Men...
Fem, det är 5, 6, 7, 8. Om man räknar bort den här klubblags-VM-matchen mot Monterrey där man släppte in en balja så är det liksom... Ja, i alla fall de 10 senaste har de hållit nollan. Alltså. Det är rätt sjukt. Alltså.
Ja, det är helt sinnessjukt. Nej, nu vart det jag liksom... Ja, men just fem... Jag tycker att man kör... Nu står det 50%. Utgångspik är väl ganska självklart här. Men sen så vill jag lite varna lite. De här toppmötena, de lever lite sitt egna liv. Och det här är ju en oerhört viktig match. För nu har de ändå laddat för den här matchen. Liksom. Jag tror att för Mourinhos skull så kommer han... Det är ju... Det här är ju... VM-final blir det som. Möta Liverpool i det här läget.
Ja, alltså under Pochettino innan, då lyckades ju Tottenham ofta höja sig i de här matcherna. Ja. De tog liksom poäng mot City och tog poäng i sådana här matcher. Men man har inte sett det där då på ett litet tag. Så vi får se om de kan komma upp på den nivån igen. Där de har lite stolpe in istället för stolpe ut och måste ha lite tur också.
Ja, det här ska bli en väldigt spännande match att se på, just för att det känns som att det avgör lite Tottenhams säsong också, och inte Liverpools säsong. Man vet ungefär vad man får utav Liverpool. Det kan bli lite sämre, det kan bli lite bättre den här matchen, absolut, men vi vet att de är ett fruktansvärt bra fotbollslag. Men just hur Tottenham ställer upp här, och blir de så där utmanövrerade som Leicester blev ungefär borta när Liverpool totalt körde över Leicester på bortaplan. Jag säger liksom inte, jag snackade lite om det. Den matchen var ju framförallt att Leicester var lite naiva. Liverpool superbra start, gjorde kanske sin bästa match för säsongen, men att Mourinho måste hitta en lösning här på den här matchen. Och det kommer, jag tror det kan nog vara liksom en hel, det kommer säga mycket inför våren här. Det är en extremt viktig match, och sen är det ju krig om Champions League-platser och så vidare också. De är ju ändå 6 poäng bara bakom Chelsea då. Så att vi skulle Tottenham vinna här, så är de ju där uppe.
Så är det.
Oerhört viktig match. Så därför är jag lite inne på att man kanske ska gardera ändå, beroende på vad procenten handlar. Skulle det komma upp på 60%, då kommer jag troligtvis gardera. Det kommer jag göra. Men just nu så känns det som en utgångspik i alla fall. Så early speak.
Det är ju sena matchen också det här. Man får suga in om man vill ha spik sista och jobba det, eller man vill sitta och mysa till en säker 13.
Sen vill jag bara kommentera Sadio Mané. Jag älskar Sadio Mané.
Ja, personen alltså honom, Sadio Mané. Ja.
Så mycket. Jag har älskat honom ända sedan han spelade i Southampton. Innan dess så hade jag inte så bra koll på honom. Nej, men han spelade i Saints. Då var han en sån favoritspelare. Jag förstod inte, för han spelade ju där ett tag, att han inte liksom var mer hyllad redan då. Liksom. Och sen gick han till Liverpool och har liksom klättrat nu. Och nu är han ju, har ju han varit deras bästa anfallare den här säsongen. Och kanske den bästa spelaren också. Mm. I princip, få spelare i hela ligan som har varit bättre. Och nu blev han ju Afrikas, fick han ju bli som Afrikas bästa spelare och tackade Thomas Brolin.
Hörde du varför han tackade Thomas Brolin, eller?
Ja, visst.
Det var hans bästa kompis eller något sånt där, va?
Som... Just det, hans bästa kompis. Han hade Thomas Brolin som idol när han var liten.
Ja.
Och därför så kallade han sin kompis Thomas Brolin. Det älskar man ju. Men vilken cred, vilken jävla grej för alltså, det är så där liksom... Det var ju ens egna idol också. Jag var 12 år vid EM 92 i Sverige. Liksom. Det var ju Brolin gud, liksom, såklart.
Det där är topp 5 bästa smeknamn jag har hört i mitt liv. Thomas Brolin.
men man har läst lite om att han verkar vara en oerhört fin gubbe. Liksom, och man undrar honom alla framgångar liksom, som man kan få på en fotbollsplan. Alltså vilken hjälte. Och så bra som han har varit i säsongen, ja, och tidigare. Alltså, nu, att han äntligen får det erkännandet han har förtjänat, det gillar jag.
Jag såg också någon bild där när Liverpool mötte Everton i kuppen, att det var ju någon ung kille som gjorde mål i Liverpool, gjorde 1-0 där, vinstmålet. Mm.
Ja,
och Mané stod ju bredvid och blev så himla glad. Och man såg verkligen att han tyckte det var kul att den här unga killen fick göra mål. Och han har ju såhär, det är en sån här gubbe som alltid har ett leende på läpparna. Alla klipp man ser och såna här smyggrejer, så han är alltid glad. I den här hårda fotbollsvärlden, det är kul att ha såna här gubbar som bjuder på ett leende och är ödmjuka och hela den där. Nej, det är häftigt.
Ja, men han har varit där tillsammans med Kanté, det är också en sån lite liknande.
Ja, liksom, ja, verkligen.
Också en feel-good-gubbe, verkligen.
Ja, vad säger du? Match nummer två.
Chelsea-Burnley.
I duett.
Ja.
Ja, här du. Chelsea alltså, det är lite kul. Om man kollar på hemmatabellen, då är Chelsea ligans 14:e bästa lag.
Ja, det är helt sjukt.
Det som händer på Stamford Bridge.
Ja, och inte bara det, utan på slutet nu har de visat upp dålig form överlag. I början av säsongen så tycker jag de hade lite otur på hemmaplan och så här, och vissa matcher borde de kanske fått, men nu på slutet så har de ju liksom varit dåliga också.
Mm.
Det är ju 14:e bästa laget, 4-2-4. Ja, nej, det plus ett i målskillnad. Nej, det är ingen höjdare.
Nej, nästan ännu värre med målskillnaden med poängen. Man har plus ett som topplag i Premier League på hemmaplan efter så många matcher. Nu fick de ju 1-1 mot Brighton. De vann borta mot Arsenal 2-1. Torska 0-2 hem mot Southampton. Var ska detta sluta nu? Mot ett Burnley som dock är i en rejäl vagga, va?
Ja, här snackar vi ju liksom en rejäl svacka. Framförallt den fotbollen de spelar. Liksom. Nu lyckades de vinna 4-2 i kuppen. Det var kul att de fick vidare i kuppen. De ledde med 4-0 också.
Ja, de tappade exakt nog in 2 bollar mot Peterborough.
Ja, precis. Ja, men redan man säger för 4 matcher sedan eller någonting. När de mötte Everton borta var ingen höjdare. Everton har varit dålig den här säsongen. Men sen så hemma mot Man United där. Då var det många som trodde på Burnley. Men det var ju totalt utspelade utav ett reservbetonat United i den matchen. Mm. Reservbetonat ska jag väl inte säga. Det är väl lite liknande lag som har spelat nu. Men det var ju många. Pogba har varit i skada och så vidare. De har ju varit lite reservbetonade på slutet överlag. Och sen så senast då framförallt, nu gjorde de väl en godkänd andra halvlek, men de var fruktansvärt dåliga i första halvlek mot Villa och släppte in 2 baljer och nej, det har sett riktigt, riktigt dåligt ut i Burnley på slutet, vilket liksom jag tyckte de började säsongen ganska fint, men det är ju lite så det funkar med de här mitten-bottenlagen i Premier League också, att det går i dalar och toppar, om man säger en hel del. Man kan tycka att ett lag är så fruktansvärt sämst liksom. Och sen så helt plötsligt så gör de 5 bra, riktigt bra matcher. Och sen tänker man, vad fan händer här liksom? Och det är ju liksom, när man har, det är väl lite med tunna trupper och formtoppar och så vidare. Och liksom även taktiskt sett kanske liksom att de testar på något nytt som funkar. Jag vet inte exakt vad det är, men jag tror att det framförallt är form. Att man har lite tunna truppar med viktiga spelare som liksom som toppar och så vidare.
Mm. Här har ju också Burnley en del problem med skador. Mm. I offensiven så hittar vi Gudmundsson, Lennon, Barnes och Wood. Alla tveksamma. Så om man har någon tanke på att gardera Chelsea här, så ska man nog kolla till också lite vilken elva Burnley får till. För det är rätt viktiga spelare.
Om jag säger så här, det enda jag ser emot att nu har ju det är ju Chelseas form och hemmaform. Det är ju det enda som jag kan se som är emot att gardera de här och det är möjligt att man ska ta in det. Vi har ju Ja, vi rykte ju någon gång när vi skulle vunnit en miljon på flera system. Jag tror det var fyra system i stugan här som skulle suttit med Chelsea som spik när de torskade hemma mot Bournemouth, som var i ungefär samma läge som Burnley är nu, med massor med skador och dålig form och, och fruktansvärt. Och de skulle bara vinna Chelsea liksom och förlora med 1-0. Det är ungefär samma läge nu, känner jag liksom, att det här är ett match som Chelsea bara måste vinna liksom. Med tanke på allting, de har inga ursäkter här.
Nej, jag håller med. Det känns verkligen som att de bara måste ta 3 poäng. Det är sånt läge och de ska hänga på i toppen. Och, man kan också, jag brukar ju alltid, om det är flera stora favoriter på kupongen, brukar jag alltid jämföra favoriter, vilken favorit är bäst. Och om vi då sen går vidare till match 3 så kan man ju kolla vilken spiketta som är bäst. Och om jag går händelserna i förväg, känns ju den här spiketan bättre än nästa, tror jag.
Vi hoppar in på det. Man United Norwich. Jag håller med dig 100% att det här kan faktiskt vara en ganska intressant helgardering.
Ja, jag tycker det också. De gjorde ju en lite roligt här nu i FA-cupen då, när Norwich mötte Preston, var det va? Borta. Och körde över Preston, som är ett topplag men ett bra lag i Championship. Trots att Pukki var vilades så blev det, vad blev det, 3-0, 3-1. 4-2 blev det. Vilken grej. Och,
då fick jag lägga in en liten brasklapp där, eller en liten kommentar. Det var Preston roterade rätt kraftigt också, tror jag.
Ja, för det såg man lite på oddsen. För Preston gick upp en hel del innan matchstart. Men i alla fall, Norwich hade ju inte heller, som sagt, Pukki var inte med. Men den irländska jättetalangen Adam Ida, 18 år, gjorde 3 mål.
Jaha.
Tänk om en sån gubbe kunde få lite fart under fötterna och komplettera Pukki på topp där. Då kan hända grejer i Norwich.
Ja, men jag gillar lite mer vad jag ser av Norwich beslutet här. De var ju förtjänta utav 3 poäng mot Crystal Palace. Men som stryktips Henke sa senast, han var ju med en sväng på våran spellördag. Då sa han att Crystal Palace, de kommer, det som händer när de spelar, det är att de är tillbaka pressade hela matchen och sen turar de in en boll och sen kanske de kryssar. Och det var verkligen så. Och det var samma sak, den gången var det mot Saints de mötte Crystal Palace, och Saints borde väl vunnit med 2 bollar, men då var det kryss. Och nu var det inte samma sak för Norwich. Norwich var ju klart bättre än Palace i den matchen. Även om, ja. Och sen gjorde Zaha sin grej. Och fixade liksom ett mål, ska vi säga att det var han som spelade fram i alla fall. Så men Norwich ser lite bättre ut, tycker jag i alla fall. Och de var ju, gjorde ju en bra match mot Spurs där. Nu ska man kanske inte, det här Spurs kanske man inte ska liksom man kanske inte ska ta ut så mycket av den matchen, men jag tycker att de ser bättre ut de senaste matcherna. Och det finns lite skrällchans, men inte bara på grund av att Norwich ser lite bättre ut, utan framförallt det här United.
Ja, herregud, skakigt. Alltså, väldigt skakigt. Och här är ju Pogba borta igen, McTominay är borta. Mittfältet känns väldigt tunt, alltså, för ett sånt här lag. Det känns
Maguire är borta.
Maguire är borta med, ja. Nej, så det, ja. Nej, det. Och den här matchen gjorde borta mot Arsenal, alltså, det var ju, ja. City nu också, vi har ju slaktade i cupen. Ja, nej, det ser inte roligt ut. Och tillbaka till Norwich också. Alltså, jag tycker Norwich har fått med sig så otroligt lite poäng mot vad de har varit värda sista, ja, men säg 10 omgångarna. Så har de gjort, de har liksom bara uddamålsförluster i stort sett, och massa kryss i matcher där de har varit klart med, och många av kryssen har de ju varit i ledning, även i förlusterna har varit i ledning. Så det känns som att de borde få lite retroaktivt här snart, att få någon sån här match kanske då, när de skräller totalt. De vann ju borta mot Everton bland annat tidigare säsongen i en liknande, där de också var så här väldigt nedlagstippade. Så
det... Och borta mot Leicester lite liknande också.
Ja, precis.
Lyckas och kryssa, en poäng där, ja. Så det är några sådana matcher. De har inte riktigt fått de här vinsterna alltid, Norwich. De ligger ju på sista plats i tabellen. Men jag hoppas för stryktipsets utdelning skull att det här kan bli en skräll. Så måste man ju se att det står 1-35 United, och det betyder ju att de vinner ju väldigt ofta. Även om vi kan snacka upp det, så kommer de ju vinna väldigt, väldigt ofta den här matchen. På grund av helt enkelt att det är att de är bättre och de
är ja, men det är klart. Men man hoppas ju ändå att de ska bli sträckade 75, över 75% här, Manchester United, så att det blir en riktigt bra värde här på högerspalten.
Och gärna den matchen mot, nu var det väl lite bättre i andra halvlek, men mot City där, det var ju man fick ju ont i bröstet av att se den där matchen liksom med
jag såg några roliga klipp på Phil Jones när han försökte hänga med.
Men gud. Och ska man vara helt ärlig, det här med Lindelöf, nu hoppas jag liksom på att Lindelöf kommer liksom, och han har en kapacitet, men jag har, nu är man hård här, men jag har inte ansett att Lindelöf kvalificerar sig till den allra högsta nivån. Han spelar mittback i ett lag som Man United som ska kriga om Champions League titlar egentligen, ett lag som United. Det är inte nära liksom för mig. Jag har inte sett någonting någonsin om det här. Det är klart att han är en spelande mittback och så vidare, men jämfört med lag som har som är där uppe, så är han inte i närheten i den klassen. Och jag tycker att ofta när man möter riktiga världsklass anfallare så hänger han inte med, tyvärr. Jag menar, när man ser på de här riktigt bra, alltså nu kan man inte jämföra, men klart på något sätt kan man ju jämföra med de här bästa mittbackarna som Van Dijk, och men kollar man bara Liverpool liksom, där de totalt kan eliminera världsklassanfallare, eller liksom i alla fall limitera dem något oerhört liksom, och verkligen stå upp liksom, så är det liksom, tycker jag att det är många, många tillfällen när man ser liksom att det här, han hänger inte med liksom.
Nej, men Lindelöf har ju inte riktigt fysiken heller som en Van Dijk. Han har ju inte längden eller tyngden som beror på de här kanonerna i luftrummet och den biten, så är det klart. Men nu är det väl egentligen ändå det bästa. Nu är ju Maguire borta med, så det är väl det bästa de har ändå, United i mittbacksväg.
Precis. Så att, ja, men Pukki kanske kan göra någonting där.
Ja, verkligen.
Om det är så att han är ju lite tveksam tydligen till den här matchen. Så 50% på min sajt här.
Jo, men han var ju borta mot Preston på grund av skada. Så han har ju vilats upp här nu ett tag i alla fall. Så
Annars får vi köra Adam Aida.
Aida, ja. Kommer han.
Vi hoppas på skräll och går till match nummer 4, Everton-Brighton.
Brighton alltså, det är sånt riktigt, fan, man gillar dem hela tiden, men sen så lyckas de förlora matcher där de inte ska förlora, och sen så vinner de lite matcher som de inte ska vinna, och det är svårt alltså. Everton kommer då från den här FA Cup-matchen mot Liverpool, där Liverpool ställde upp med juniorerna och reserver, och Everton ställde upp med nästan A-laget och lyckas förlora ändå. Så det var väl Ancelottis första riktiga plump här i protokollet sedan han tillträdde.
Ja. Det jag ser inte så mycket bra hos Everton bara. Jag ser inte de här liksom riktigt bra insatserna som man vill se. Det var väl hyfsat mot Newcastle ändå kanske. Men överlag, ja, nej. Jag är tveksam till att den här ettan är speciellt bra.
Nej, absolut. Alltså det här tror jag absolut att man ska jobba höger streck. Brighton är ett jättefint streck på den här kupongen.
Ja.
De har ju superkapacitet att störa Everton.
Jag håller med 100%. Det är ju jag tror det här är en bra match att kanske till och med köra kryss 2 på. Sen ja, då får vi se vad sträcken landar på, absolut. Ja, men alla de här faktorerna på slutet, men min utgångsrad så är det här en kryss 2. Om man säger så här då, det har inte varit så stor skillnad mellan de här lagen under säsongen. Det skiljer bara en poäng, men man har ju nästan varit mer imponerad av Brighton vid tillfällen än vad man har varit imponerad utav Everton.
Absolut. Ja, men kollar man på matchen också över Brighton på bortaplan mot lite vassare lag här, så slog man ju Arsenal, ett dåligt Arsenal för sig, men man var ju bättre än Arsenal på bortaplan, vann med 2-1. Sen var man också helt okej mot Tottenham borta, blev uddamålsförlust där. Vad ledde man där eller? Vad hände i den matchen? Ledde de 1-0 Brighton?
Kommer inte ihåg exakt hur
det spelades. Så, 2-1 förlust borta mot Liverpool bara. Så det, nej, det är jättechans på poäng här för Brighton. Och ettan sträckas just nu upp till 60% och kanske landar där någonstans. Och förhoppningsvis ännu högre då, så att folk sträcker upp Everton ännu mer. Så att det blir ännu mer värde på Brighton. Så här...
De var ju bra hemma mot Chelsea också, Brighton, tycker jag. Andra halvlek där framförallt, de var starka. Ja. Det som man såg däremot, det var ju Brighton här mot Sheffield Wednesday. Då var jag imponerad utav Sheffield Wednesday i cupen i alla fall. Satan vilken bra match de gjorde här mot Brighton. Och ja, men det är ju också så här, det är ett lag som är upp och ner. Och, ibland är det svårt att veta, så känner man bara, fan, jag var helt snett ute. Det är för att de vinner matchen med 3-0 liksom. Det kan verkligen bli så ibland, för att det är svårt att hålla en hög nivå för de här mitten/bottenlagen under en hel säsong. Och även om vi ser vissa matcher som Brighton är imponerande oerhört, och även Everton har varit på en hel del matcher liksom som de har varit bra i liksom, men framförallt Brighton har man ju bara sett, wow, det här är liksom, de spelar riktigt bra fotboll i perioder. Så kan de ju få såna riktiga bottennapp också. Men jag tycker att det här är bra kryss 2. Och vi kör det som utgång, tycker jag. Får vi jobba lite skrällar också. Och sen går vi till Leicester Southampton.
Wow, Southampton. Vilken scenförändring. Det är ju så häftigt, alltså. Inget tränarbyte, ingenting. Samma spelare går från att vara ligans typ sämsta lag till att nu vara, de är fortsatt tvåa i formligan efter Liverpool här, och bara dundrat in poäng på slutet. Danny Ings fortsätter ösa in mål och det blev...
Och med mer smak. Det är inte så att de har gjort, att de har inte förtjänat de här poängen.
Nej, det var som en 1-0 hemma mot Tottenham, kunde ju blivit fler målsvinst. Det var ju inte så att det var närmare kvitteringen, att det var ju närmare så att han inte vann med mer mål än att det blev 1-1, så att säga. Så,
på de fem senaste matcherna så har de ju bara tappat 2 poäng, och det var hemma mot Palace, och då var de helt överlägsna, skulle vunnit med 2 bollar. Så att, de har verkligen hittat formen. Och vi har ju sagt det hela tiden, att om man kollar på liksom hela truppen, så är det är ju samma lag som har varit bra tidigare i säsongen, som vi har varit imponerade av. Men, och nu verkar de ha fått ordning på det, och det är kul att det inte krävs att sparka en tränare alltid.
Ja, visst. Men det sparkas väldigt för många tränare, gör inte det? Alltså det känns som att man har väldigt lite tålamod med, jag vet inte.
Jag tror också det. Jag tror att det blir en kultur i klubbarna också. När det går dåligt i klubben, då förväntar sig spelarna också att då slutar de lyssna på tränaren på samma sätt kanske. Då börjar de tänka på nästa tränare nästan. Så det blir liksom en ond cirkel istället för att fortsätta kriga för den tränaren. Jag menar, det här med Pochettino, Emery, det är många sådana situationer som har känt, det liksom spelarna har inte haft några liksom ett förtroende för tränarna har varit helt borta, och det är ändå tränare som har varit väldigt omtyckta innan, liksom Pochettino och så vidare liksom, har ju varit gud där liksom, och kommer alltid bli ihågkommen bra, men det känns nästan som att det är någonting med den moderna fotbollen. Det är lite klyschigt att säga så, men jag tror att spelarna liksom förväntar sig att går det lite dåligt en period liksom, då kommer det komma en ny tränare, och då blir hela stämningen så liksom, att han kommer ändå sticka liksom. Så nu får man, alla agenter, allting, man håller sig själv om ryggen, eller vad man säger.
Det skulle vara kul att se någon statistik på hur det går före och efter tränarbyte totalt sett, liksom, vi säger Premier League då, om det blir några förbättringar eller om det blir samma eller sämre eller sådär. Det skulle vara lite intressant.
Ja, visst. Jag tror att det har en effekt
på kort sikt.
Ja, precis. Men de klubbarna som har lyckats bäst, som har blivit de här riktigt bra klubbarna, det är ju de som har haft en tränare man trott på, och sen hela klubben har trott på dem. Och till exempel det som hände med Potter nu, var jättekul att han fick som förtroende direkt utav Brighton. Och det tror jag, att det ger tränare sånt förtroende, och hela klubben tror på honom, och liksom spelare som gnäller och liksom de blir nedtystade istället, ta bort det skitsnacket. Sen ska det vara tränare som som inger förtroende såklart. Jag menar Klopp och Pep och de här som verkligen drar till sig spelare som alla tror på inom klubben. Det är klart att de lyckas något oerhört, men när det är så mycket gnäll från media, det är så gnäll internt i klubben, det är klart att även spelare börjar tvivla. Så att ja, det var lite side notes där, men Brendan Rodgers tror vi på också. Fan, vilken succé han har gjort.
Han börjar komma upp i Ranieri-klass här nu i Leicester. Folk älskar Brendan Rodgers.
Framförallt har han ju lyckats mot alla lite sämre lag. De vinner de där matcherna mot sämre lag. Däremot så har de ju haft problem, och det är ju lite, det är väl lite Brendan Rodgers också. Han har ju alltid spelat en viss fotboll och har väl inte varit så, det är inte ingen cynisk tränare direkt.
Nej.
Utan han har förlorat då ganska klart och blivit utspelad utav Liverpool och Man City framförallt då. I alla möten de har mött, ska man säga. Här då, finns det inte god chans för skräll?
Jo, absolut. Här gillar vi ju Southampton, och Leicester har ju ändå visat att det är ju, ja, men det var som Norwich hemma, man äger spelet visst, men man får inte in bollen. Det var lika något nu i ligacupen faktiskt här mot Aston Villa i veckan här. Ställde upp med ett rätt bra lag. Igår kväll. Det var bara egentligen Ndidi som inte spelade. Annars så var det nästan hela offensiva linjen var med. De låg under med 0-1, blev 1-1. Stort spelövertag, överlägset spel egentligen från Leicester sida, men får inte in bollen. Och här möter man ju ett mycket, mycket bättre lag än Aston Villa i alla fall, så och Southampton i riktig toppform alltså. Kan man få här runt 15% står de i här nu. Det är mysigt alltså. Krysset också fint. Det är bara att gardera upp en sån här match, tror jag.
Ja, det är överraskande liksom att det inte överraskande, de ligger två i tabellen och gjort en jättebra säsong, men jag tror det här känns som ett jättefint läge att gå emot. Jag menar, även den grejen att det var ju 90 minuters krig nu på onsdagskvällen.
Ja,
och det är två dagars vila.
Två dagars vila. Och som sagt, de ställde upp med väldigt många spelare som kommer starta den här matchen som spelade 90 minuter i onsdags. Han roterade inte alls mycket i den här matchen.
Men, vad slutar matchen senast i höstas?
Ja, det är det här! Ja! Revanschen kommer nu. Det blir 9-0 till Leicester borta mot Southampton. Detta klassiska. Men han fick ett rött kort, Southampton, var att skylla på det.
Vi skyller på det, men det var ju då Saints var som mest i botten alltså. Helt galet. Men jag tror att det här kommer känna det, om man säger så här, vi snackar om VM-final och möta Liverpool här på hemmaplan för Spurs. Det här kommer ju kännas som att det är en fruktansvärt viktig match för Southampton och
vilken tändvätska.
Få en poäng liksom och komma tillbaka. Alltså jag tror att det här är superviktigt för de spelarna.
Jag minns den matchen, Southampton-Leicester. Jag hade spelat Leicester till rätt bra års, tyckte jag. 2-20 eller något sånt där. Och efter matchen tänkte man, kanske hade kunnat kosta på sig minus 1,5 också. Men...
minus 7,5, minus 8,5 borde du spela.
Ja, men sånt kommer ju inte hända igen här. Det är helt solklart. Så gardera upp hela skiten, va? Eller? Mm.
Ja, hela vägen. Hela vägen till... höger ut, österut. Och match nummer 6, Wolverhampton, Newcastle.
Ja, nu har väl Newcastle kommit ner rätt kraftigt på jorden här. Vi har väl sagt hela tiden att de har fått för många poäng mot spelmässigt vad de har varit värda. Men nu har de 4 förluster på sina 5 senaste och är väl lite mer där de ska vara.
Ja.
Och haft lite problem med skador också. Den var ju otroligt seg för övrigt. Jag hade ju faktiskt... Det var ju hemma mot vilka mötte de nu? Vilka mötte Newcastle? De mötte Leicester hemma, ja just det. Jag torskade ju där på Europatipset var det va? Att jag chansade bort Leicester där och hoppades Newcastle skulle ta en pinne hemma och fick 12 och förlora. Och då var Leicester alltså den näst största favoriten på kupongen som jag chansade bort. Så hade man bara spelat normalt där så hade det blivit en... Det var rätt bra utdelning också. Det var många 100 000 som gick iväg. Men de hade ju 3 skador fick de i matchen va?
4!
4 skador. 10 man sista halvleken. Ja.
Ja. Jag är inte helt säker, jag följde inte med den matchen så väl, men jag läste om det efteråt och då var det 3 skador i första halvlek och sen en direkt skada i andra halvlek för Newcastle. Då, så att,
så här har man ju en rad spelare som är osäkra och, till spel och frågan är vilket lag de kommer kunna ställa upp med här i Newcastle. Mot ett mycket kompetent Wolverhampton får vi säga.
Så har den ändå roterat en hel del mot, mot Man United i kuppen. Så de kommer ju vara pigga och glada och troligtvis göra en ganska okej match. Jag är väl inne på att det här att man kan spika Wolves och jag har ju gått emot Newcastle nu så himla mycket här på oddset framförallt och även på tipset. För att de har liksom varit överskattade efter en bra höst. Då är det ofta när man har sett matcherna och om man vet liksom hur att de inte är så bra som de verkar på resultaten, då är det bra läge att gå emot. Och nu har det kommit retroaktivt mycket. Och jag tror väl här igen att det blir tufft.
Det som talar för Newcastle är att Wolves, det är också sagt innan, de har ett spel som passar väldigt bra mot bra lag. Passar lite sämre mot just den här typen av motstånd som ligger lågt och knappt vill ha bollen. Så det är väl det enda jag kan komma på att tänka mig att anledningen till att gardera den här matchen. Att det är ett motstånd som kanske inte är optimalt för Wolverhampton. Men samtidigt nu är det 67% och det känns som en stabil spik, absolut.
Ja, det känns som en utgångsetta i alla fall. Så, som du säger, det är sådana här matcher som gör miljonvinster också.
Ja, men det är ju det. Och Newcastle är ju sånt där jävla lustigt lag. Alltså, de lyckas ju grisa till sig som sagt. De har ju gjort hela säsongen, fått med sig massa poäng som de inte skulle ha haft. Så.
Ja, de lyckas göra de här målen. Liksom. De lyckas på något sätt liksom kontra in bollar på lite konstigt sätt med självförtroende. Ja. Men nu så har det ju varit sämre nu på slutet. Jag funderar på om det inte bara kan fortsätta. Liksom.
Men utgångsspik kör vi absolut på Wolverhampton och sen så...
Ja, så får vi se.
Ja.
Leeds, Sheffield Wednesday.
Nu så.
Goe Leeds. Satan var överlägsen de var i första halvlek mot Arsenal.
Oj, vilken grej. Vad hade de? 11-2 i skott och 67% bollinnehav. Det var totalt slakt av Arsenal. Ett Arsenal som ställde upp med riktigt bra 11 också. Det var ju bara toppnamn där i den startelvan och ändå lyckades Leeds. Sen så tröttnade de i andra halvlek då. Kanske lite väntat. Men ändå. Lite så här halvtråkig förlust kanske för Leeds i 1-0 där. Det var ett riktigt grismål Arsenal fick till.
Ja, tycker jag var ren oflytt att de förlorar. Om man summerar matchen så var de ju bättre laget. Men det som var häftigt tycker jag med överlag med, det kollar vi även på, vi snackade om det, möter med Sheffield Wednesday som också imponerar något oerhört mot Brighton. Championship är en väldigt bra liga. Alltså det är den nivån i Championship har höjts och det märker man jämfört med Premier League tycker jag i år har varit lite sämre nivå. Och Championship är ingen, alltså Leeds är ett riktigt bra lag. De är kanske då bästa laget i Championship. Nu kommer de säkert göra bort sig och komma tre och åka ut liksom igen, men borde väl inte hända den här gången. Ja, nej, det är ett riktigt bra fotbollslag och Bielsa gör det bra där.
Det är så kul Bielsa när han skriker på spelarna under match, då skriker han ju på portugisiska eller? Eller spanska, Argentina.
Från Chile.
Chile är från, ja. Han skriker på spanska så står det en tolk bredvid som skriker på engelska då. Ja. Man skriker vad han säger. Och tolken har liksom samma eufori och ansiktsuttryck som Bielsa.
Jag ljuger såklart, han är från Argentina. Men han var ju Chiles, han tränar Chile.
Ja, för jag tänkte Argentina var han från. Men Argentina pratar spanska, Brasilien spanska. Portugisiska. Ja, precis. Ja. Där är vi överens. Nej, det är väldigt roligt. Men ja. Här handlar det lite om sträcken också. Jag tror absolut att Sheffield Wednesday, det de visar där mot Brighton, att det är ett riktigt bra fotbollslag i sina bästa stunder. Och, kan vara, de har ju Premier League-klass i laget, Sheffield Wednesday. De har ju Steven Fletcher på topp där som håller fortfarande riktigt bra. Han har väl varit deras bästa spelare den här säsongen.
Mm. Det var lite svacka här innan den här matchen mot Brighton dock.
Ja, det hade de. Det hade de faktiskt.
Lite... Så att den där är lite smyg, svår match skulle jag vilja säga. Jag kände sen liksom så här med Leeds, den lockar lite spiken på Leeds, men jag var så imponerad av Sheffield Wednesday, så jag är så sugen på att ta med sig lite sträck här uppe. Så jag vet faktiskt inte riktigt än. Jag tyckte att Sheffield Wednesday var så pass bra mot Brighton. Man såg tidigt där att de skulle göra en riktigt bra fotbollsmatch. Och då kan säkert gå på ångorna från där lite och göra en bra match mot Leeds också.
Alltså jag tror framförallt att det kan bli målsnålt här. Om man ser på de senaste matcherna så är det två lag som är rätt stabila defensiven, båda två egentligen. Så framförallt krysset här tror jag kan vara...
Kan man med en ett kryss kanske liksom som
ja, jag tror där. Att en sån, det är nog många fina bra kuponger som spikar lite sen kanske, och krysset kan nog vara en sån där riktig rensare kanske. Även om tvåan är sträckad lägre, så är tvåan är bra, men krysset känns troligare på något sätt.
Ja, men vi klämmer med ett kryss som på våran tidiga rad här och går in på Blackburn Preston.
Det är ju två lag som visar sådär halvdan form här nu. Blackburn hade ju en fin period men har tappat en del på slutet.
Birmingham Blackburn var den här tidiga matchen i FA-cupen. Och jag tyckte Blackburn var, de gjorde en ganska okej insats. De förlorade med 2-1. De släppte in mål 90 minuter med en man mer på plan.
Wow, de ledde med 1-0 med, va? Eller? Det kanske de inte gjorde.
Nej. Utan de låg under med 1-0 så gjorde de 1-1.
Okej.
Och då tyckte jag ändå att de gjorde det helt okej i den matchen. Sen så har de ju väldigt... Båda lagen har ju tveksam form som du sa. Nu roterar Preston rätt kraftigt och sådär mot Norwich. Jag funderar på om man bara ska klämma in de flesta sträcken här liksom.
En tråkig grej för Blackburn är ju att deras storstjärna som varit spelaren som varit klart bäst i laget när säsongen, Bradley Duck, är ju skadad. Och kommer vara skadad en tid, vad jag har förstått. Det gör ju mycket när sånt här nedre mittenlag i, förlorar man en sån spelare som kanske håller, enda spelaren som håller riktigt högklass, då märks det ju. Preston är ju i grund och botten ett bättre lag här, men tar ju sina flesta poäng hemma på Deepdale, men alla tecken är väl absolut rätt väg att gå. Hade jag valt någon sida så hade jag nog valt högersidan om man vill spara på tecken.
Jag trycker in, bara för att jag tyckte att Blackburn var lite bättre än resultatet där mot, så klämmer jag med ettan.
Men kör hela, vi kör alla tecken eller?
Alla tecken.
Ja, det är bra.
Charlton West Bromwich. 55% Bromwich. På West Bromwich, 1,52.
Ja, 55% är mycket fint. Det gillar vi.
Det jag tänker på när jag ser såna här som jag ser så fruktansvärt lockande ut, så tänker jag så här: det här är farligt, tänker jag.
Ja.
För det som jag nämnde när vi streamade, det är som en sån här siren som kallar från man är ute på Medelhavet på sin odyssé, och sen kallar den här tvåan, 55%, 1,52, den kallas som en siren från en ö fylld med nakna damer. Och sen när man kommer dit så blir man slaktad och uppäten.
En siren.
Och den är för uppenbart bra.
Ja, jag köper det.
Den är för lockande nästan för att man ska kunna ta den. För det här är en sån här spik som... Kommer det stanna här på 55% F2, så är det ju i princip de allra flesta stora systemen kommer ju ha den här spiken. De stora systemen. Inte de små såklart, eftersom annars skulle det inte vara procenten var så. Men många av de stora systemen som lämnar in, som vi kanske tävlar lite mer med när vi gör bolag eller när vi som försöker spela lite seriösare och verkligen köra hårt med stryket liksom. De vill man ha bort. Och de kommer spika West Bromwich. Så man måste, här tycker jag man ska vara väldigt säker på att det är ett bra spel på West Bromwich. Inte tänka så mycket på procenten. Känner man att det är liksom en bra spik, att det är väldigt trolig tvåa, då tycker jag man ska ta den. Men spelar man bara på procenten, spelar man bara på det här locket, att det lockar så mycket, då ska man vara lite försiktig tycker jag.
En liten rolig detalj här, Bengt Sonnert, är ju att de här lagen möttes så sent som i helgen. Charlton West Bromwich, FA-cupen.
FA-cupen, ja just det.
0-1. Och det var ju... visst, West Bromwich var bättre, men det var ju liksom inga mil ifrån att Charlton tar ingen poäng då, men i alla fall inte förlorar den matchen. Så ja, kanske har Boyer då, som är tränare för Charlton, lärt sig någonting av den matchen också. Så ja, väldigt svårt. Jag själv är inte lockad av, såklart, att få spela West Bromwich. Känns en bortalag generellt i Championship som står runt 1,50 och så något. Alltså det känns helt ointressant. Jag tycker inte det är inte roligt att spela på oddsmässigt. Så... Men ja, streckprocenten, det är ju bra streck, men som sagt, man ska inte se sig blind på procenten om man... Det beror lite på vilka kuponger man tävlar med, som sagt. Tävlar man mot stora kuponger så har procenten inte lika mycket betydelse som om man tävlar mot små kuponger. Så ja, vi kanske ska vi dra en röva. Hur mycket pengar har vi? Hur mycket har vi spikat?
Ja, vi har spikat på rätt bra alltså.
Vi har 3 spikar redan.
Ja.
Ska vi...
Jag kan tänka mig att ta med något streck extra som lite sån här ful utgång för en gångs skull. För att det här, så jag tycker att, alltså, skulle den stanna här och verkligen vara på här, då är det så pass... Man kan göra andra grejer för att få bort de här systemen också, såklart. Men jag tycker att just eftersom jag har dragit den här sirenutläggningen, så tycker jag att vi tar med ett kryss.
Jag tycker, är inte tvåan lite... De slog ju faktiskt senaste matchen hemma, vann mot Bristol City med 3-2, gjorde en hel del. De spelar ju generellt en hel del mållika matcher. Är inte ettan lite roligare?
Ska vi ta gubbe då?
Ja.
En gubbe! Det går jag med på.
Ja.
Sen slutar matchen 0-0 här och då
sitter jag. Då kommer du vara så bitter på mig.
Ja, inte på dig. Utan ja, Ori, ja, kanske.
Ja, men det är så, det är typisk match. De som garderar den här matchen, det är många som kör, då kör man, ta med krysset också.
Det är en extremt bra poäng faktiskt. det var faktiskt en jättefin poäng att det är så man tänker lite, absolut. Ja, men de ska ju vinna den här matchen, men vi tar lite hängslen och livrem här och kör på krysset.
Ja. Glömmer man att det ofta är ettan eller skrällettan, skrälltvåan som ger de stora pengarna i slutändan, så.
Faktiskt. Jag tror att den här ettan skulle komma. Ja, bra, bra. Vi kör på det. Hull Fulham, match nummer 10.
Svår match. Helt jämna odds. Vad ska man säga? Fulham har ju en högre nivå truppmässigt med sina storstjärnor med championship-mått mätt i Mitrovic och Nockort och Cavaleiro och alla vad de heter. Hull är ju lite ojämna alltså. De har rätt hög högsta nivå, vilket de också har visat. De var ju en av de som drog upp värdet rejält på den här Europatipsomgången när Leicester vann mot Newcastle. När de slog Sheffield Wednesday borta med 1-0.
Just det.
De slog QPR borta med 2-1. Men sen så kan de liksom...
Ja, helt glömt. Vilket lag är det mest formstarka i Englands två högsta divisioner? De senaste två matcherna.
Ja, QPR, ja.
Har vi 11-1 eller 11-2? Vad är det för något?
Ja, det var 6-1 mot Cardiff och 5-1 mot Swansea, va? I cupen.
Ja, och det som är liksom, liksom mest, som är roligast med det här, det var att Naki Wells gjorde hattrick då. I inte i kuppen utan i i ligan.
Ja.
Och då så gjorde vi det enda rätta och bänkade honom. Och så kom Hewill in och gjorde två mål i kuppen.
Ja.
Så att vi har kvaliteter. Alltså, så att ja, 11-2 på två matcher. Ja.
Jag gillar att du får en QPR-utläggning på Kupong som inte QPR är med på.
Nej, och jag var så irriterad för jag ville ha den här utläggningen. Men så såg jag att de inte var med på Kupongen. Så fick jag in den ändå, tänkte jag.
Fick du med det?
Ja, jag fick med den ändå. Speciellt när du började snacka om att Hull slog Queen's Park Rangers borta. Det gillar jag inte alls. Så då fick vi in den. Men den här matchen, jag säger så här. Det här kan vara en sån mysspik som vi kan man kan spika Fulham här. Jag tror man kan spika Fulham.
Mm.
Som en... Inte för att liksom... inte för att man är helt säker på att de vinner, utan för att det här kan man verkligen hålla ner. Man kan verkligen, det är en sån här riktig, det är lite smygchansspik, absolut. Men det kommer, båda lagen gillar att det blir mål, mycket mål i matcherna. Mycket mål betyder att det inte blir kryss så pass ofta. 43% på ettan, 31% just på Fulham som är favoriter i matchen. Och det är klart bättre laget. De är ett bättre lag än Hull. Hull har haft väldigt bra resultat på slutet här. Men Fulham, som du säger, truppen och så vidare. Vi såg även Fulham mot Villa nu i kuppen. Också två stycken drömmål gjorde de där. Helt magiskt. Och gjorde en totalt sett en fin match, tycker jag. Ja, jag lockas av den här tvåan. Mer än både streckvärdet och även att jag tror att det kan vara ett fint spel på tvåan här. Och just att det kommer troligtvis bli en del mål i matchen, och då ja, kan man kanske ta bort krysset. Vi tar bort ettan på grund av översträckat, och vi gillar Fulham mer. Tvåan kommer jag fram till.
Ja, vad roligt. Det är sådana här grejer som är roliga. Man hittar de här spikarna.
Ja.
Det är de som är nyckeln, så att säga, till hela alltet.
Sen tycker jag ju att nästa streck kan ju vara ettan här då. Men ja, vill man vara inne och gardera, absolut. Gillar man hur håller den här matchen. Men ja, absolut. För mitt första streck är tvåan här. Och sen har du fått med ditt lag varje vecka här. Luton igen. Luton Birmingham. Matchen med Elva.
jag har ofta tyckt att det är kul att prata om Luton, men det börjar bli värre och värre.
Det blir svettigt nu.
Ja, jag har svårt att snacka upp Luton. Det är mycket roligare för dig nu som kan snacka om att formstarkast för året och så vidare. Ja, jag tycker ändå synd om Luton. Alltså. De gör...
Är det så många som 24 lag i Championship? De står 24 bredvid Luton här.
Ja. Nej, det har gått lite knackigt på slutet. Det får man... Det är väl en poäng eller någonting på de senaste sex ligamatcherna. Men jag vet inte, jag fattar det inte. De ledde borta mot Millwall i halvlek senast. Svår bortamatch på The Den mot hemmastarka Millwall. Leder i halvlek. Torska med 3-1. Va? Men skit i det, för det är inte hemma. Det är inte borta som de ska ta sina poäng. Det är hemma. Och det gör de ju också... hyfsat stor, men jag säger varje gång de spelar hemma att de är så himla bra hemma. Men senaste hemmatchen var i alla fall intressant. Det var ju hemma mot Fulham just då. Här alltså ledningen 3 gånger, 1-0, 2-1, 3-2, och så får de ändå in i röven då 3-3 på övertid liksom. Så det, de kan ju absolut hävda sig mot alla lag hemma på Kenilworth, hur tar man det? Kenilworth Road. Det kan de. Så nu är ju ändå Birmingham, sett till odds och streck och allting, så är Birmingham det bästa strecket här nu. Men jag har väldigt svårt att lämna Luton utanför kupongen hemma mot ett Birmingham som har varit rejält svajigt på slutet också. De har ju inte varit bra. De vann då i och för sig i kuppen här mot Blackburn. Men innan dess, liksom torsk hem mot Wigan och den där konstiga matchen mot Leeds. Det är 3-0 borta mot 0-3 borta mot Hull. Det är ett av ligans formsvagaste lag det också. De rullar ju neråt här mot nedflyttningsplatserna. Så
Här lockar ju faktiskt, och här lockar ju faktiskt en klassisk gubbgardering också.
Ja, men det är lite så jag tänker också. Ettan är ju ett bra streck, eller tvåan är ett bra streck. Men jag tror ju verkligen Luton, det här är en jätteviktig match för Luton också. Liksom. De har 3 poäng, de ligger ju sist, men de har ändå bara 3 poäng upp till säker mark.
Mm.
Och det är ju sådana här matcher, det är ju helt avgörande för hela säsongen. När man möter andra bottenlag hemma, det är då poängen måste komma. Så jag tror verkligen att de kommer att...
Och Luton har ju varit lite som en rullande tärning i deras insatser och deras resultat också. Nu absolut. Har det väl varit lite fler ettor och tvåor på tärningen på slutet, man säger lite sämre kast ja. På slutet, men det blir en del mål när de spelar, och det här kan vara en öppen trevlig match liksom. Det som talar emot det, att det ska bli en öppen match, det är att det är en oerhört viktig match i bottenstriden. Går Luton upp, tar de en trea, då är de uppe på, då kan de ju klättra upp till flera placeringar. Om man ser i tabellen, då kommer de upp på samma poäng som Stoke på 21 plats. Så att det kan ju, varje poäng är viktig och så vidare, men jag tror att det är för tidigt för dem, att de vill jobba in en trea här. Så att,
ja, alltså det är fortfarande så att det är inte, Birmingham ligger lite högre upp, så det är inte ett sånt jätte, det är inte något av de lagen kanske som de slåss främst mot nu, så vinna 3 poäng, jag tror kryss, det kan de inte vara supernöjda med, det fördelar liksom inte upp i tabellen. Så
Utan det här är ju en match som de ska vinna och de ska hänga kvar liksom.
Ja, absolut. Men som sagt, försvaret är väl kanske sämst i ligan, så om de då går för 3 poäng så kan det ju mycket väl istället bli några i baken, och de har ju släppt in extremt mycket mål på slutet här nu, alltså släppt in 6, 9, 13 mål på 4 matcher och inklusive FA-cupen borta mot Bournemouth, så 1-2 låter väldigt bra.
Vi gubbar den och går till match nummer 12. Middlesbrough mot Derby.
Oj, Rooney-effekten!
Ja, visst. Men båda lagen är liksom... Det här känns som en jävligt häftig match. Det här skulle man vilja se, den här matchen faktiskt. För att även Middlesbrough, som vi har snackat ner lite under säsongen, har ju verkligen kammat till sig. Och Rooney... jag såg den matchen när de mötte Barnsley hemma. Då var ju Derby alldeles överlägsna. Och Rooney var bra. Vad händer? Han såg ut som han kom direkt från grillfesten. Men hans fot är ju, det är ju så, han kan ju dominera matchen. Han har liksom, det finns någonting där liksom. Och det är kanske den boosten som Derby behövde.
Samtidigt då, Middlesbrough är faktiskt ligans formstarkaste lag. De har 4 raka vinster, och det är inga lätta vinster. De har vunnit borta mot West Bromwich, vilket var inte alls orättvist. Och de vann borta mot Preston, som alltså hade bara torskat en hemmatch innan dess. Så 2 jättesvåra bortamatcher som de har vunnit med 2-0 båda två. Och på det 1-1 hem mot Tottenham då i FA-cupen, där Tottenham ställde upp med en jättebra 11. Middlesbrough ledde med 1-0 till och med. Nu var ju Tottenham bättre i spelet så, men det var ändå liksom det har hänt någonting med Middlesbrough. Måste man säga.
Ja, verkligen.
Så jättesvår match det här. Det här är en match som jag gärna vill helgardera, för man vill ju ha med de här låga procenten på Derby också, som känns som att de är på uppåtgående också. Så det är 2 formstarka lag det här, måste man säga. Så jag vet inte om jag vågar plocka bort något tecken eller ta välja någon sida eller sådär här.
Varför står det inte Crystal Palace Derby-resultatet? Derby vann bortom mot Palace väl? Med 1-0. Den såg inte med här på svenska spel.
Nej, jag vet inte heller. 1-0 vann de med.
Precis, och det var ju också en sån här match. De vann bortom mot Palace alltså i cupen. Så att nej, det går bra för Derby. Det går bra för Middlesbrough. Jättekul match. Men vi får hela den helt enkelt. Och sen så har vi match nummer 13. Och...
lite samma sak. Det är 2 lag med bra form också. Nottingham hade en liten svacka. Kommer tillbaka rätt fint på slutet här nu. Med vinster. Vad har de? 3 raka vinster. 2-0 bort mot Hull var väl den finaste. De hade inte så mycket att sätta emot Chelsea borta då i kuppen. Men det var väl inte mycket att hoppas på där. Och Reading också. Jag vet inte hur många raka de har nu utan förlust. Men framförallt. Så det, jag men, det, jag, i min bok här nu så är det två helgarderingar som avslutar. Och det känns som vi har råd med det också.
Härligt.
Svårtippade.
Fick vi till en 3888 rader så här. Det här känns som att det är svårt att missa. Och plötsligt vi har lite fula där. Lite ful tankar med Charlton och så vidare. Ska vi dra våra allra bästa drag och avsluta med det?
Ja, nu ska jag bara tänka igenom här. Vad har vi? Då kör vi. Du kan börja idag.
Oj, jag var inte riktigt beredd där. Nej, men jag säger väl att en bra spik just nu som jag har väl två stycken. Framförallt den jag snackade om. Fulham gillar jag som ett bra spikdrag. Men sen så säger jag Chelsea och Wolves som favoritspikar. Jag tror att den dubbelspiken kan, jag tror att de båda bara vinner de två matcherna. Inte på grund av liksom deras egna kapacitet. Chelsea har varit lite halvkalla på slutet, men framförallt på grund av att både Burnley och, men framförallt Newcastle har varit riktigt kalla och har lite problem på slutet. Jag tror att de kommer tappa de matcherna. Så det är mina favoritspikar. Och sen så min spik som drag då, Fulham.
Det finns inte så mycket spika kvar här, så jag tror nog ändå att jag säger Liverpool här om de förhoppningsvis inte blir så jättehögt sträckade. Jag tror att Tottenham utan någon riktig, utan Harry Kane och de har liksom inte visat någonting på slutet här mot ett Liverpool som har allt med sig, all medstuds, kan ställa upp med vilket lag som helst. Och nej, det känns efter den 4-0-vinsten borta mot Leicester också, känns det som att det är en sån här match som de också kommer vinna. Så ja, jag säger pool. Sen skrällar. Jag smågillar faktiskt Norwichs chanser här borta mot ett formsvagt, mediokert, skadedrabbat Manchester United. Jag hoppas på en sån här riktig, du vet, drar in två stycken bollar här och vinner med 2-1 eller någonting. Riktigt god 10-procentare känner jag. Även Brighton, sån där streck som man måste ha med mot ett Everton som jag har väldigt svårt att se ska köra över Brighton i alla fall. Det är väl det.
Bra att du nämnde Brighton, för den glömde jag bort lite, så jag gillar jag också. Rejält. Och sen ska jag varna lite för Sheffield Wednesday bara för att jag tyckte de imponerade så mycket mot just Brighton i cupen. Det ska bli kul att se dem igen spela. Jag har inte sett dem så mycket. Jag har sett dem två matcher tidigare i år. Men just den här matchen var jag väldigt imponerad av dem. Det ska bli kul att se vad de kan göra. Och sen ser vi även fram emot Middlesbrough Derby med Rooney i spetsen. Direkt från grillfesten.
Ja, det är roliga championship-matcher faktiskt den här lördagen. Det är kul.
Ja. Gott. Då säger vi helt enkelt tack för oss och stort lycka till alla som spelar stryket på lördag.
Absolut, stort lycka till. Ha det gott.
Ha det gott, hej.
Tja.